inte bara jag utan det är alla mina kollegor och alla de här härliga eleverna som har jobbat på temat mänskliga rättigheter. Och vi har jobbat mycket med att alla ska få vara sig själva och få glänsa. Och nu får alla glänsa.
Det var Emma Ödman på P4 Östergötland som intervjuade. Och till sist en nyhet om den här artisten. Ja, för Fröken Snusk har bytts ut. Det är nu en annan person bakom den här rosa masken. Det skriver Fröken Snusk-producent Rasmus Gossi på Instagram. Han skriver att tjejen som tidigare var bakom masken nu vill göra något annat och prova att släppa sin egen musik. Den nya Fröken Snusk kommer fortsätta släppa musik och uppträda. Och det var också allt för kvällens klartext. I studion idag i Karlstad så står Elias Andersson som önskar dig en trevlig helg.
Här är Ekot. Ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, har utfärdats efter att ett misstänkt farligt föremål har hittats i Västra hamnen i Malmö. Polisen har spärrat av området och enligt nationella bombskyddets första bedömning så rör det sig om flera farliga föremål. Polisen uppmanar boende i området att hålla sig borta från fönster och balkonger. Betalföretaget Klarna pausar nu sin planerade börsnotering efter de senaste dagarnas turbulens på börserna. Det här uppger källor till Wall Street Journal. Att fullfölja planerna på börsnotering vore för riskabelt för bolaget, säger Peter Malmqvist som är fristående ekonom.
Alltså det vi ser igår och idag på alla börser, det är bland det värsta jag har sett. Så att jag är inte det minsta överraskad, eller snarare det är precis vad jag förväntar mig.
Peter Malmqvist är övertygad om att Trumps besked om handelstullar är anledningen till att Klarna nu pausar bolagets börsnotering. Att få investerare att satsa på aktier i ett relativt okänt bolag på amerikanska börsen i det här läget är nästintill omöjligt, säger han. Och tillägger att det inte är ovanligt att bolag gör så här för att vänta in ett bättre läge på börsen.
Man förbereder sig på olika sätt att komma in på börsen. Och det är en så pass lång bana fram till börsen så hela företaget är inställt på det. Det brukar ytterst sällan inte bli av. Utan det är att man plockar upp det i ett senare läge när marknaden har stabiliserats. Och det brukar vara ungefär ett halvår, 8 månader eller någonting sånt. När man väl tänker sig att plocka upp noteringen igen, då kommer man ju behöva göra om många av de här processerna. Så att ställa in en börsnotering, det är ingenting som bolagen gör lättvindigt eller någonting sånt.
Säger alltså Peter Malmqvist, fristående ekonom. Reporter var Ida Svansbo. Och Ekot har sökt Klarna som inte vill kommentera de här uppgifterna. Minst 14 människor har dödats i en rysk robotattack mot president Volodymyr Zelenskyjs hemstad Kryvyj Rih. Det här uppger flera nyhetsbyråer nu ikväll. I attacken ska också uppemot 50 personer ha skadats. 6 av dödsoffren var barn, uppger den lokala guvernören. Staden ligger nära krigets frontlinje. Utbredningen av vinteris kring Nordpolen var under mars månad den minsta som någonsin uppmätts, det rapporterar Danmarks meteorologiska institut, DMI. Minskningen av istäcket jämfört med genomsnittet för mars motsvarar hela Englands yta, enligt DMI. Institutet varnar nu för att den låga isutbredningen kan skapa en självförstärkande effekt och ge en varm sommar. Ekot Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
Om lite drygt en timme börjar fredagens upplaga av Studio 1 kväll. Den här timmen ska vi få en utförlig prognos om land- och sjöväder, 10 i 10. Kommer den från SMHI. Vi ska sända ett radiofynd, kortversionen av fredagens Ring P1 och programmet Bildningsbyrån från UR som börjar om en halv minut.
Spanarna.
För snart kan det vara för sent. Det är egentligen bara att se framtiden an. Ombytta roller slutar inte här. Nej, snart kommer vi få leva i en framtid där vi alla blir huvudpersoner i en ny version av ombytta roller.
Och orden på allas läppar, det är lite lagom fartlek.
Fredagar och lördagar i P1 och när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Vi hörs i Spanarna.
Och de som har lite extra koll på framtiden den här veckan är Göran Everdahl, Jessica Gedin och Niklas Källner. Programledare för Spanarna denna gång är Kattis Ahlström. Och programmet finns som sagt i appen Sveriges Radio Play och sänds imorgon här i P1 på förmiddagen efter nyheterna.
Det här är Bildningsbyrån från UR.
Han och hans syskon skulle resa någonstans och hamna på någon station.
Pojken Bimrao väntar vid tågstationen på att bli upphämtad av sin pappa. Han är full av förväntan och vet ännu inte att den här dagen kommer att etsa sig fast i hans minne för alltid.
Och där bemöts av folk på ett otrevligt vis.
Och när stationsmästaren väl får reda på att de tillhör en grupp som kallas för oberörbara, blir allt bara värre.
Och inte förse dem med mat och vatten och liknande på samma vis.
Från och med nu är det ingen som tittar på honom med vänligt inställda ögon. Och ännu mindre riskerar att röra vid honom.
Just för att de kunde bli förorenade.
Bildningsbyrån handlar idag om den indiska sociala och politiska ledaren Bimrao Ramji Ambedkar. Han föds in i ett kast som gör honom oberörbar. Men mot alla odds utbildar han sig och blir daliternas, alltså de oberörbaras ledare.
We want untouchability to be abolished, you see? But we also want, you see, that we must be given equal opportunities.
Och som han säger här i en intervju med BBC från 1955, så vill han utplåna oberörbarheten och se lika rättigheter för sitt folk. Vilket visar sig inte bli så enkelt.
Att han ändå genom utbildning och på kanske för många ett oväntat sätt lyckades stiga i anseende, höja sin egen personliga status.
Ted Svensson är docent i statsvetenskap vid Lunds universitet och forskar om Indiens politik och moderna historia.
Han blev väldigt centralt involverad i viktiga frågor om hur den indiska demokratin skulle utformas.
Och när Indien väl får sin självständighet 1947 från britterna, så är det han som skriver landets konstitution.
Väldigt unikt att en person med hans bakgrund skulle hamnar i den här rollen att få skriva det självständiga Indiens konstitution.
Henrik Chetan Aspengren är senioranalytiker vid Utrikespolitiska institutet och jobbar med frågor som rör Indien.
För Ambedkar var det en oerhört stark drivkraft att han hade blivit utsatt för den här diskrimineringen. Ambedkar föddes i slutet av 1800-talet, egentligen 1891 för att vara lite exakta.
Bimrao Ramji Ambedkar kom till världen i en liten garnisonstad som heter Mohå i centrala Indien, som vid den här tiden har styrts av britterna i mer än 100 år.
Han tillhörde en kastgrupp, som kallas Mahars.
Och de är egentligen en sorts väldigt lågkastig grupp som på den tiden betraktades som oberörbara.
Att Bimraos pappa Ramji är oberörbar hindrar honom inte från att vara soldat i den brittisk-indiska armén.
Det här lite grann gjorde att Ambedkar under sin tidiga barndom var fri från de allra starkaste upplevelserna av kastdiskriminering.
Och det är också tack vare att hans pappa är soldat som Bimrao får gå i skolan, vilket är extremt ovanligt bland de oberörbara.
Man kunde till exempel då som obrörbar, man fick inte dricka från brunnarna som de andra lite mer högkastiga invånarna drack ur. Det gick inte att dela hus i råd. Man var helt enkelt segregerad från byns gemenskap. Och det här växte han upp i.
Och skolan blir inget undantag. Trots att lärarna uppskattar Bimraos skarpa intellekt så behandlas han som om han vore pestsmittad i klassrummet.
Där han fick ta med sig sin egen lilla säck och sitta på när de andra satt på stolar och bänkar i klassrummet. Det kunde vara att han inte fick dricka vatten ur samma karaff som de lite mer högkastiga. Utan det blev tvungen att antingen vara en mellanliggande kast, alltså kanske en bondbarn som hällde upp vatten till honom. Det var liksom en vardaglig diskriminering som höll honom från att ingå i gemenskap.
Bimrao är 14:e och yngsta barnet i syskonskaran. Men när hans mamma dör plötsligen så får han och några av hans syskon bo hos en moster som är sjuk och har funktionsnedsättningar. Då hon knappt kan ta hand om sig själv så får Bimra och hans syskon klara sig så gott de kan på egen hand. Det är också nu som den 9-årige Bimra och Ambedkar gör den oförglömliga tågresan tillsammans med sina syskon för att hälsa på sin pappa som vid den här tiden tjänstgör på en annan ort. Men ett missförstånd gör så att hans pappa inte kan hämta dem från tågstationen. Så Bimra och hans syskon tvingas ta sig fram till honom på egen hand. Och det visar sig bli en resa som han aldrig kommer att glömma. Där han möter hatfulla människor som förvägrar honom mat och vatten under den långa färden. Och för första gången i sitt liv så är han rädd för att bli dödad. Just för att han är oberörbar.
På ett väldigt starkt sätt möttes av insikten om att det var inskrivet i honom nästan av naturen, i hans kropp, i hela hans uppenbarelse och väsen. Att han förtjänade att behandlas på ett visst sätt. Och den insikten från ett barns sida eller en ung persons sida måste vara väldigt hårt drabbande.
Bimra blir trakasserad under förnedrande omständigheter genom hela sin skolgång. Men trots det så lyckas han ändå hålla sig kvar i skolan och läser sina böcker med stor beslutsamhet, även efter att familjen flyttat till Bombay.
Han visade sig vara liksom oerhört begåvad på många olika plan.
Bimraos envishet och viljestyrka lönar sig. 15 år gammal tar han studentexamen från Elphinstone High School i Bombay. Och samma år gifts han bort med den föräldralösa flickan Ramabai.
Han var bara 15 och hans fru som han då hade blivit sammankopplad med, hon var 9 eller 10. Det låter osannolikt idag, men det var liksom ett sätt man arrangerade bröllop då tidigt.
Ambedkar har många ögon på sig trots att han bara är 15 år gammal. Och britterna börjar tidigt visa intresse för den intelligenta unga mannen. Men den som bekostar hans vidareutbildning vid Elphinstone College i Bombay blir istället en lokal härskare i Baroda i nordvästra Indien.
Både den här lokala regenten och britterna såg att han hade goda förutsättningar. Och den här lokala regenten då i Baroda knöt honom också till sig så att han fick då möjlighet att studera mot det att han sen skulle komma att arbeta inom administrationen hos den här lokala regenten.
Och precis som han lovat så flyttar Ambedkar till Baroda när han är klar med sina studier. Men det tar inte lång tid innan han får en ny fantastisk möjlighet av sin välgörare. Den här gången får han ett stipendium för att studera vid Columbia University i New York för att sedan fortsätta till England.
I New York så läste han ekonomi, filosofi, antropologi, sociologi och han läste under en väldigt känd amerikansk tänkare som heter John Dewey. som sen kom att forma hans tänkande omkring demokrati, rättigheter och liberalism framförallt, väldigt starkt. I London läste han juridik och han läste också på London School of Economics. Så han var oerhört välutbildad, han hade ett fantastiskt läshuvud.
Under de drygt 4 åren som han lever utomlands så är han för första gången i sitt liv fri från kastsystemets bojor. Och han använder tiden väl. Han skriver flera avhandlingar, bland annat i ekonomi, sociologi men också om Indiens kastsystem. Men när han inte längre kan få pengar av sin välgörare så tvingas han återvända till den hårda verkligheten.
Dels hade han lite arbete då för den här lokala regenten, men han ville också försörja sig som jurist. Men återigen så blev han konfronterad med kasttänkande. Han fick helt enkelt svårt att försörja sin familj just på grund av det här. Och den här diskrimineringen bara fortsatte. Och det blev återigen väldigt formativt för honom.
Och att Ambedkar nu är en av landets mest välutbildade män verkar inte imponera på lokalbefolkningen i Baroda. Inte ens de landsmän med kristen och parsi bakgrund som han hade blivit vän med i USA kan hjälpa honom på grund av det sociala stigmat som omger de oberörbara. Och till slut så bestämmer han sig för att ta sitt pick och pack och flytta till Bombay. Och här börjar ett nytt kapitel i hans liv.
Han förde en sorts aktivistisk kampanj där, att dels eftersom de då var klassade som oberörbara och orena så fick de inte tillgång till rent praktiska saker som brunnar i byar eller tillgång till templen. Och det var hans första steg, att försöka få dem att liksom bli accepterade på de här platserna.
Förutom frågan om vatten och inträde till templen så börjar Ambedkar nu också mer och mer fokusera på att få politiska förändringar för de oberörbara, berättar Ted Svensson.
Han startar upp politiska partier och försöker mobilisera liksom inom ramen för olika val och få platser och på politisk väg påverka. Han tror på den liberala demokratin, han är en förespråkare för den.
Efter första världskriget så blåser det förändringarnas vindar i Europa. Allt fler höjer sina röster och vill se ökade demokratiska rättigheter och politisk representation av olika sociala grupper. Och det här får också en slags spegelbild även i Indien. Fast här blir förutsättningarna helt andra, menar Henrik Chetan Aspengren.
I Europa handlar det mycket om arbetarrörelsen och arbetarnas möjlighet att få politisk representation. Och senare kvinnorna också. I Indien fördes också den här diskussionen. Men representationen då kom att i stor utsträckning handla om minoriteters representation i politiska församlingar. Den muslimska gruppen, den kristna gruppen och så vidare. Och här kommer då Ambedkar med en ny liksom social grupp som han vill ska få politiskt inflytande genom sin sociala bakgrund. Och det var de oberörbara.
Ambedkar lyckas alltså med något som ingen annan har lyckats med förut. Han hjälper de oberörbara att förstå att de är en del av ett större sammanhang. En sammanflätad grupp med gemensamma upplevelser av förtryck och diskriminering.
Och att det här var en identitet som kunde både mobiliseras för att visa på att titta, vi upplever förtryck och diskriminering på ett likartat vis. Men också som en motståndsgrund. Att genom att på nationell nivå se hur andra människor var i samma situation så kunde man också mobilisera gemensamt ett motstånd.
Och britterna som redan 1917 hade börjat öppna upp för ett politiskt medbestämmande för indierna i de brittiska förvaltningarna ser Ambedkars potential och börjar samarbeta med honom i olika frågor.
Vi ska komma ihåg då att när han kommer tillbaka efter ungefär strax efter första världskriget så har ju också en annan oerhört central figur i indiskt modernt tänkande och också inom självständighetsrörelsen. Mohandas Gandhi kommit tillbaka från Sydafrika och inlett sin kampanj för indisk självständighet. Och det här är ju förstås den centrala politiska liksom friktionspunkten då i Indien. Och den här kommer liksom Ambedkar också från sitt håll att påverka.
Ambedkar vill också att Indien blir självständig från britterna. Men han har en helt annan ingångsvinkel. Han tycker att självständighetskampen måste gå hand i hand med en demokratiseringsprocess som inkluderar även de oberörbaras rättigheter. Och det här skapar en infekterad konflikt mellan honom och Gandhi.
Alltså Gandhi till och med när han inte tyckte att i en av de här liksom förhandlingarna kring det skulle genomföras val delvis liksom i begränsad utsträckning. Även under britternas styre. Och då var det förhandlingar i en så kallad round table conference i London. Och där tyckte då inte Gandhi att utfallet var så som han önskade. Utan mer i linje med vad Ambedkar tyckte. Men då pressade Gandhi fram att Ambedkar backade från sina krav. Genom att han hungerstrejkade och hotade med att därigenom ta sitt eget liv. Och det satte jättemycket press på Ambedkar att backa från sina anspråk och krav. Vilket han till slut motvilligt gjorde.
Och Gandhi var ju förstås en huvudperson, en centralfigur i den här rörelsen. Men Ambedkar kom med viss kritik. Och det har gjort att det under lång tid att Ambedkar framstod som lite kontroversiell i Indien för vissa.
För Ambedkars ingång var hela tiden att det var hinduismen i sig, eller liksom, vad ska man säga, hinduer, så som de tänker kring vad hinduismen är och vad det är att vara hindu, som egentligen var grunden till kastproblemet. Och han mer och mer landade i att för att kunna göra sig av med kast och kastdiskriminering så måste man göra sig av med hinduism, så som den både skrivs om i liksom religiösa skrifter men också så som den praktiseras. Och där hade han och Gandhi inte någon samsyn direkt.
Kastsystemet som under tusentals år hade gynnat vissa grupper hade på samma sätt låtit andra grupper vara fast i ett limbo av utanförskap och diskriminering. Och Ambedkar menar alltså att hinduismen, så som den efterlevs, måste ändras för att utplåna oberörbarheten.
Alltså den gruppen som Ambedkar tillhör och en del av räknas ju till det som vi idag benämner dalita. För kastlösa, Gandhi skulle sagt Harijans. Men det är ju de som faller utanför kastsystemet om man tänker på liksom de fyra huvudsakliga kategorierna.
Enligt legenden så symboliserar de fyra kasterna med prästerna i topp och sedan krigare och hantverkare och sist bönder skapar guden Brahmas olika kroppsdelar och är alltså nära sammankopplade med de yrken som man utför. Och de oberörbara, alltså daliterna, hamnar utanför de fyra grupperna och kallas därför också för kastlösa.
I den hinduistiska mytologin och kosmologin så finns det, eller i alla fall praktiserades förr, tankar omkring renhet och orenhet som hade att göra med att vissa grupper som utförde vissa arbeten till exempel betecknades som orena.
Och arbeten där man till exempel tvingas hantera döda djur, läder eller avfall anses vara orent. Och inte nog med att den som utför dessa arbeten anses vara orena, så menar man också att allt det som de rör vid blir också förorenade.
Kasttillhörigheten ärvdes, det var ingenting som man fick eller tilldelades utan det ärvdes. Och det gjorde då att liksom generationer kunde hållas utanför samhället på det här sättet. Och det innebar en stor liksom praktisk, liksom vardaglig diskriminering.
Och i takt med att det uppstår nya yrken så skapas också fler och fler kaster, så kallade jattis, som i sin tur börjar se ner på andra grupper, även bland de oberörbara.
Det är också det som är Ambekas stora poäng med hans syn på kastväsendet. Det är att alltså han kallar det graded inequality eller graded sovereignties. Alltså det är inte bara så att de som är på toppen förtrycker eller ser ner på alla andra, utan på alla nivåer i den här strukturen så pågår den här tävlan och konkurrensen i nedåtstigande led, behandla andra som att de står under en. Och det kan inte finnas, som han menar då, liksom ett kast. Alltså kast kan inte finnas utan själva systemet. Alla andra kaster finns där också och interagerar med ens egen kastposition.
There are some disabilities which are very harmful. For instance, people can't take water, and people can't have land, you see, to cultivate and earn their livelihood. But the other things which are far more important.
Och Ambedkar menar att även om tillgången till vatten och rätten att bruka jorden är viktiga frågor, så står mycket viktigare saker på spel för de oberörbara.
See, namely that they should have the same status, you see, in the country, and that they should have the opportunity to hold high offices, so that not only their dignity will rise, but also they will get what I call strategic positions, from which they could protect their own people. Mr. Gandhi was totally opposed. Totally opposed.
Ambedkar säger här i en intervju med BBC att de oberörbara måste få lika rättigheter och samma möjligheter till höga tjänster, så att de inte bara får sin värdighet utan också har möjlighet att skapa trygghet för varandra. Men han menar att Gandhi alltid har varit en motståndare till dessa idéer. Britterna däremot vill gärna få med Ambedkar i diskussionerna om Indiens framtid.
Man kanske ville hitta andra personer som kom med in i förhandlingar om Indiens liksom politiska organisering, om Indiens eventuella framtid som självständig nation. Och då inte bara tala med kongresspartiets representanter, bland annat Gandhi, Nehru och andra. Så att från britternas sida var det väl också att liksom skapa den bredden och få in lite olika röster och syner på saker. Men framförallt eventuellt då för att splittra en känsla av liksom en sammanhållen frihetsrörelse. Så man kan ju se det eventuellt lite mer cyniskt så också, att britterna tillät Ambedkar att delta och såg honom som en god deltagare, eftersom han splittrade enigheten vad gäller frihetskampen.
Splittra och styra hade under århundraden varit ett framgångsrecept för britterna i Indien. Så Ambedkar, som har sitt fokus på demokratiska processer, dras in i förhandlingarna med sin unika infallsvinkel på självständigheten.
Från hans egen perspektiv så var det ju nödvändigt, för att han menar ju att kongresspartiet och Gandhi då specifikt kanske inte stod för den bästa lösningen på de kastlösas villkor. Gandhi hade idéer om att det framförallt handlade om att de högkastiga behövde så kallat självreformera sig, alltså ändra sitt eget förhållningssätt till kastlösa och hitta fram till en bättre version av sig själva.
Och en kort tid efter andra världskrigets slut så kan Storbritannien inte längre stå emot Indiernas kamp om frihet. Och sommaren 1947 så får Indien självständighet och Jawaharlal Nehru blir landets första premiärminister. Och en av de första sakerna som han gör är att utse Ambedkar till sin justitieminister.
Jag menar, han hade mobiliserat en rad grupper som liksom utgjorde hans politiska bas. Han kom med ett unikt bidrag in i självständighetsrörelsens arbete. En sån som Nehru, som sen blev Indiens första premiärminister, hade ju identifierat honom som en väldigt viktig person med ett unikt budskap.
En av Ambedkars första uppgifter blir att ta fram Indiens konstitution, vilket inte är den lättaste uppgiften med tanke på allt vad det innebär i ett mångkulturellt och mångspråkigt land.
Det är ju på många sätt även idag en väldigt, vad ska vi kalla det, progressiv och väldigt en konstitution som ligger i framkant vad gäller rättigheter. Så han har möjlighet att införliva en hel del av sitt tänkande.
Efter flera år av hårt arbete så bör den nya konstitutionen gälla 26 januari 1950. Ambedkar, som hela sitt liv hade kämpat för rättvisa och lika villkor för de oberörbara, förbjuder nu diskriminering på grund av kast bland mycket annat.
Just diskriminering på grund av kast blev liksom en central del av hans, det han ville liksom förmedla genom den här konstitutionen.
Men Ambedkar är inte helt nöjd med det jobb som han har åstadkommit med konstitutionen och tycker att det återstår massor att göra. Han vill fortsätta med sina sociala reformer, vilket inte uppskattas av Nehru, som nu har stora utmaningar framför sig. Som till exempel att hålla ihop det nybildade landet från konflikter som kan leda till söndring och separatism.
Han hade ju en ganska radikal agenda och en radikal tänkare som Ambedkar då kanske inte riktigt såg att hans utrymme var så stort, och han blev tvungen att agera liksom utanför det systemet.
När Ambedkar inte får gehör för sina nya reformer så väljer han att avgå som justitieminister och börjar istället ägna sig åt att skriva böcker och publicera sina tankar i olika sammanhang.
Jag tror att han ser där i slutet av 40-talet, början av 50-talet, utmaningar att förändra ett mångtusenårigt system genom liksom, politiska och juridiska instrument. Det går kanske inte att förändra ett samhälle så snabbt som han hoppas.
Ambedkar, som länge hade förespråkat att de oberörbara skulle vända sig mot buddhismen, konverterar själv bara några veckor innan han dör, 65 år gammal, 6 december 1956.
Arvet har många dimensioner, skulle jag säga. Dels handlar det om hans bidrag till självständighetsrörelsen, som var unikt, även om det var på den tiden när han verkade lite kontroversiellt. Dels är bidraget att mobilisera och lyfta frågan om de oberörbara eller kastlösa, idag daliter, göra det till en politisk fråga och få till väldigt långtgående förändringar.
Det finns inte mindre av kastdiskriminering, utan det är snarare så att man måste börja tänka på kast som ett globalt fenomen. Och där är Ambedkar en väg, eller kanske den främsta vägen in i att börja tänka kring de här frågorna och att börja bekanta sig med dem och inse liksom vidden av den här problematiken, men också vidden av den kamp som har förts och som fortfarande förs för lika rättigheter och lika människovärde och allt det som Ambedkar stod för.
Bildningsbyrån handlade idag om Bhimrao Ramji Ambedkar. Vill du lyssna på flera program i serien kan du göra det på UR Play eller där poddar finns. Jag som gjort programmet heter Özgür Kalida och producent var Elin Iskra.
Det här är ett program från UR.
2001 är året då Britney Spears och Justin Timberlake klär sig i matchande jeansplagg från topp till tå. En 20-åring som heter Zlatan gör debut i herrlandslaget. Håkan Hellström.
Vänta, är det här historia?
I podden Det sjukaste som hände pratar vi om sånt som man kanske inte tänker är historia, men som förändrat oss och påverkar oss än idag.
Lyssna på Det sjukaste som hände på UR Play.
Och här är några av inläggen från radiolyssnarna i förmiddags.
Det här är kortversionen av fredagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och vi börjar med Beros Fatali i Gävle.
Ja, vet du det? Jag jobbar som kock nästan hela mitt liv. Jag är utbildad kock och bagare. Och nu för tiden jag är pensionär och jobbar på veteranpoolen i Gävle. Och då skickar de ibland mig till olika uppdrag. Nu för tiden jobbar jag i en förskola. På små barn, små fina barn. Ja, det är en sak som jag har reagerat lite att vissa av barnen är vegetarianer. Mm-hmm. Och jag förstår inte ett barn i 4 år hur kan bestämma att vara vegetarian eller inte. Det barn behöver lite tillräckligt med protein och med näring till för att växa. Men när de blir stor, när de blir myndiga, i alla fall 15 år minst eller någonting som kan bestämma själv. Jag förstår inte varför föräldrar ska vara så envis att barnen ska bli vegetarian eller vegan.
Mm. Men har du frågat barnen om det är de eller föräldrarna som har bestämt?
Det är föräldrar har bestämt. De barnen är i 4-årsåldern tror jag inte ens de kan bestämma över. De är väldigt trevliga. Jag gör det med hela min själ att göra en fin mat åt dem. Det är bäst att vi låter barnen äta tillsammans. Äta samma husmanskost som man gör, fin mat och kommer väl. Är det atmosfären är så här att man får ett, från början ett barn ska vara särskilt. Eller värre än den att olika barn som har hur mycket som helst allergi och sen jag gör med hela min själ att de ska må bra. Men då man ser, frågar rektor och lärare, ursäkta, vem har fastställt så mycket? Det är bara föräldrar. De hit. Den är farligt. Det blir ännu värre. Det blir mer och mer allergi. Låt barnen äta som vanligt. De växer upp och de kan rädda världen senare när de blir lite större. Jag menar så här att det är ingen fel på att äta vegan eller vegetariskt. Men låt dem bestämma själv.
Monica Opel i Stockholm.
Jo, det är så här, inringaren pratade om valfrihet eller bestämmande, barnen fick bestämma eller inte själv. Och det gör man ju inte heller om man äter kött, så bestämmer ju inte barnet. Det gör ju föräldrarna åt våra barn. Och mina 3 barn är uppvuxna på lakto-ovo-vegetarisk kost. Och sen när de har blivit vuxna nu med sina barn, då har ju de gjort som de gör. Och de är inte vegetarianer idag.
Så du bestämde ändå att de skulle vara det då när de växte upp, dina barn, vegetarianer?
Ja, som alla andra gör, om man ska äta kött eller inte. Det bestämmer ju föräldrarna. Köttätare eller inte ätare. Och religion bestämmer vi också när barnen är små. Och sen, när de blir så stora, kan de ju välja av smörgåsbordet vad de vill ha. Oj, förlåt, jag anfade.
Ursäkta, men jag ställer samma fråga till dig. Hur mycket kan man bestämma över små barn? Du vet, ibland är de ju rätt bestämda själva vad det gäller vad de stoppar i munnen.
Ja, men ibland ratar de med köttbullar också och vill bara ha pastan. Ibland ratar de pastan och vill bara ha vad det är när man ger dem bönor. Så att liksom valmöjligheten vi gör, vi väljer åt våra barn. Och att barn växer upp och är vegetarianer, det är ju ingenting som är konstigt idag. Jag var 13 när jag blev vegetarian själv. Och det var lite tufft för mina föräldrar, men om man är kock, då borde man ju tycka det är kul att göra andra typer av mat som man kan erbjuda barn.
Håll dig kvar lite grann, ska vi ta in Andreas Johansson, eller Jonsson, förlåt, i Stockholm också. Hallå, du har en idé, eller ett inspel i den här diskussionen, visst?
Ja, men absolut. Det är klart, föräldrarna bestämmer ju vad som finns hemma och vad man lagar. Så att, det kan ju inte barnen bestämma på det sättet. Men jag tycker definitivt att man ska alltid servera kött, fisk och ägg i skolan för att barnen ska få i sig det de behöver. Jag tycker den här kocken som ligger inne var väldigt klok.
Du tror inte man kan få det man behöver om man äter vegetariskt, menar du?
Det kanske man kan med lite tillskott och sådana saker. Långsiktigt så tror jag inte att det är bra, men det kanske man kan. Men problemet med den där ideologin att man inte ska äta kött är att man gör det ju väldigt svårt för sig att vara hälsosam och få i sig det man behöver. För det finns ju otroliga mängder näringsämnen i kött som man har svårt att få ifrån växter. Du kan inte få alla näringsämnen från en växt, du kan få i stort sett alla näringsämnen från kött.
Förlåt Andreas, ja. Vi tar in Monica här som du har ju ändå, ja. Dina barn lever idag i alla fall, ja. Verkar det som. Så att,
jag lever också, jag var 13 år när jag blev vegetarian. Ja. Jag lever också, tack och lov så har jag inte fått efter det att jag var 13 någon kronisk sjukdom. Det fick jag före jag blev vegetarian.
Du tror inte du hade mått bättre om du åt kött någon gång eller?
Nej, jag har mått lika bra för att man får i sig. Om man gör schysst vegetarisk kost så får man i sig det man behöver. Och det har så många studier visat. Det är en övertro på protein överhuvudtaget och framförallt från köttet. Så det där är inte, stämmer inte. Men vår kultur är ju det att vi äter kött. Och det är helt fint för mig om folk gör det. Men jag tycker ni som då äter kött inte ska tro att man måste äta kött för att klara sig. För det stämmer inte.
Andreas, vad säger du om det här som Monica säger? Du hör ju, de verkar må bra i hennes familj i alla fall.
Ja, jag har heller inga problem med om man vill vara vegetarian och låta barnen vara det. Om man har 100 koll och att man ser till att de får i sig det de behöver. Jag tror fortfarande att det är ett risktagande, för det finns de långsiktiga effekterna känner man inte till.
Så tar vi samtalet vidare med Anna-Lisa i nu ska vi säga Anna-Lisa Sjöberg i Eksjö. Du vill också prata om detta, vegetarianism.
Ja, jag tycker att det är det enda rätta. Jag är 91 år nu och har inte varit sjuk under hela mitt liv egentligen. Nu börjar jag ju bli gammal och lite krämpor får man ju. Men jag var inte vegetarian i början av mitt liv, men i 62 sista åren har jag varit vegetarian och mina barn fick ju välja själva när de började skolan och det har gått bra.
Hur kommer det sig att du är vegetarian och har varit det så länge?
Ja, det kan jag väl skylla egentligen på mamma och morfar, för de var inställda på att det var nyttigare.
Och så de var också vegetarianer?
Nej, de var inte det helt, för vi hade en liten gård och vi slaktade och hade vår eget kött. Men morfar hade den inställningen och mamma var väl blandkostare, men hon insåg vad som var nyttigt.
Mm-hmm. Förlåt, jag ska bara lägga in, för det är ju också så att det finns ju ytterligare en kost, veganismen, alltså att man äter veganskt, alltså inte mjölk och ägg och sådär. Vad tror du om det? Det är lika bra eller är det sämre? Eller?
Ja, jag äter inte ägg och inte fisk och inte kött och inte mjölk, men ost äter jag och filmjölk äter jag.
Ja.
Så jag är inte vegan. Det är lite svårare att leva om man är vegan. Då är det lite omständigare. Men med ost och filmjölk så går det bra.
Vi går vidare med programmet här. Vi ska prata med Lena Hjälte om en helt annan fråga. Hagfors, sitter du i? Vad är det du sitter och tänker på?
Ja, jag sitter och tänker på det här med lönerörelsen och hur klyftorna i Sverige har ökat. Man ser det som ett bekymmer och man vet att ju större skillnader det är med lönegap och skillnader i konsumtionsnivå i ett land, desto osäkrare blir landet. Och då är det min point är det alltså att när man har de här procentpåslagen så driver det ju på lönegapet och klyftorna alltså.
Just det, vi hade en tidigare inringare, om jag inte minns fel så var det igår, med lite grann på detta temat då, att man borde räkna i kronor snarare än procent.
Ja, det missade jag.
Men du är inne på samma linje i alla fall. Skulle det göra skillnad då?
Om jag tar det bara enkelt så här, alltså på 3 år, om det skulle vara 3% löneökning varje år då, så är skillnaden alltså från år 1 innan lönepåslaget 3% och år 3, så har det ökat skillnaderna med 50 000 kronor.
Jag förstår vad du är inne på. Men du, det var en Gunilla på... i onsdag som var inne på samma. Vad har du för förhoppningar om att någon lyssnar på dig nu och att man gör detta? Denna förändring.
Ja, den är väl ganska låg om jag får säga det, därför att alla värnar ju sitt eget, men ett samhälle, alltså man borde ju ta fasta på den forskning som finns då, att ett samhälle där de här klyftorna, det blir sådana stora skillnader, blir ett osäkrare samhälle, alltså det blir avundsjuka och man tycker det är felaktigt, man misstror liksom hela systemet, va?
Det var kortversionen av fredagens Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Och telefonnumret, det är 020 22 10 10.
Det går snabbt när en bit obehandlat trä hamnar i havet.
Så på ett dygn så blir den attackerad.
De ökända skeppsmaskarna är glupska, men de är inte maskar, de är musslor. I Naturmorgon får du veta mer om hur de lever och hur de kanske kan stoppas på ett skonsamt sätt. Och så rapporterar vår utsända direkt från ett storslaget projekt, Våren. Lördag 6:10.
Så har vår kollega Magnus Berg botaniserat i arkivet igen.
Sveriges Radio, program 1.
Stockholm Uppsala.
Radiofynd.
Stopp för tusan bövlar! Bromsa tåget! Ta fast tåget!
Hallå, hallå! Tag plats! Ombyte förnöjer i Krylbo!
Hoppa icke av! Kasta hellre ut brinnande tändstickor, facklor och marschaller!
Ingen rök utan eld!
Smoking obligatorisk!
Reta icke konduktören!
Han matar sig själv!
Stöd småfåglarna!
Vid vite förbjudet förtära klass 2 i klass 3 och vice versa!
Kollettera sovvagnar i god tid före tågets avgång!
Du som är ung och frisk, tag din säng och gå.
Spotta icke å föraren.
Stig framåt i vagnen.
Gäspa icke å plattformen.
Köp Fenrik Stål Sägner.
Tag plats, vagon stäng dörrarna.
Vad är nu detta? Undrade kanske den lyssnare som förväntade sig lite underhållning efter en hård arbetsvecka. Klockan 22:20 denna fredag den 15 mars 1946.
Sveriges Radio. Frågan är om detta bör sändas i radio.
Och tidningen Röster i radio gav inte mycket vägledning. Under titeln Bör detta sändas i radio en gång till står Grammofontragedi av Carl Axel Arvidsson och Manne Berggren. Som båda två var legendariska radiopionjärer som gjorde kulturprogram, reportage långt utanför studiorna eller radiokonst som det här. Ett associativt collage med ljudliga readymades, ett slags dåtidens memes, det som bokstavligen fanns i luften, i eten.
Hur stavar lagen till onykter efter den senaste processreformen?
Nu stavar vi full i alla böjnings- och avledningsformer med två L. Det är lätt att lära sig och lätt att hålla i minnet. Full, fullt, fulla, fullhet, hela vägen har vi två L. Efter reformen blir stavningen mycket nyckfull. Full med två L men fullt med ett, alltså fult. Fulla med två L men fullhet med ett, alltså fulhet.
I medverkande listan finns bland många andra statsrevisorernas ordförande, en herr Pettersson i Svarslösa, Majros en kviga, en hallåman av tredje lönegraden.
Gin och tonic, pro et patria, ett och annat, snipp, snapp, snorum och lille vicke vire.
Och så står en replik ur pjäsen, må det.
Aha, må det.
I radiotablån ser man att tidigare samma kväll sändes teaterföreställningen Requiem i regi av Ingmar Bergman. Också den med lång personlista och replik ur pjäsen. Allting är oändligt långt tillbaka. Allting är oändligt långt framför. Döda gestalter går levande genom världen. Levande är döda. De är långt borta men ändå här. Större pretension, men ändå besläktat. Ett stråk av samma språklek, sprungen ur andra världskrigets urholkning av ordens betydelser och valörer. Kanske känner någon igen sig idag. Och helt säkert känner man igen frön till kommande humorister.
Det kungliga hovkapellet kommer nu att spela för er en danslåt. Och sånglärarinnan fröken Nilsson, vet ni hur ni ska vända er nu? Ni verkar en smula orolig, tycker jag.
Vi ska inte vara alls för pessimistiska. När den här saken är över och ungdomarna fått ordna upp sina förhållanden sinsemellan, så kanske det hela utvecklar sig bättre än vad ni hade tänkt er.
Ja, då börjar vi då. Sätt igång!
Bör detta sändas i radio en gång till från 1946?
Alla barnen följer med.
Följ humorns utveckling i radio från starten för 100 år sedan i Radio Fynd. Jag heter Magnus Berg.
Bravo da capo, da capo!
Andante da capo!
Da fortissimo!
Libretto!
Spaghetti!
Cembalo!
Gratissimo, gratissimo!
Program 1 som vi sa för, nu säger vi kort och gott P1. Och hoppas du vill lyssna vidare efter 10-nyheterna från Ekot Radiosporten kommer Studio 1 kväll. Och nu en land- och sjöväderprognos. God kväll SMHI.
Ja, god kväll, och här på SMHI hör ni mig, Emma Rosengren. Helgens väder kommer att domineras av ett högtryck väster om landet som ger stabila, torra förhållanden, men också bidrar till nordliga strömningar över landet som för med sig kyligare luft. För årstiden handlar det dock om normala eller i norr till och med något övernormala temperaturer, och aprils nyckfulla natur gör sig påmind och lätta snöbyar kan passera över östra Svealand och Östersjölandskapen. I stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland gäller imorgon också stor risk för gräsbränder. I delar av östra Svealand, östra Götaland, på Öland och Gotland är risken för skogsbränder imorgon stor. Prognos fram till imorgon kväll, Götalands fastland. Natten blir mest klar med -2 till +3 grader, kallast i höglandet. Imorgon väntas inledningsvis soligt väder, men fram på dagen får östra delen allt mer moln och eventuellt någon by av regn eller blötsnö. Allmänt på dagen 6 till 11 grader, vind omkring nord med imorgon friska vindbyar. Öland och Gotland, i natt mest klart väder, men främst på Gotland passerande moln och lokalt någon by av snö eller blötsnö. Allmänt någon enstaka plusgrad. Imorgon då varvas solen med tidvis ganska så täta moln och lokalt någon snöby. På dagen 0-5 grader, vind omkring nord imorgon med hårda vindbyar. Hela Svealand med Gästrikland. Under natten klart i halvklart väder. I de östra delarna mycket moln, och främst över Gästrikland och Uppland kan snöbyar passera. Allmänt -3 till +2 grader, i Dalafjällen omkring 5 minus. Imorgon mest soligt väder, i de östra delarna där kan moln dröja sig kvar till förmiddagen med lokala byar av blötsnö eller regn. Och under eftermiddagen får Dalafjällen mulnande norrifrån. Dagtid 3-8 grader, i nordvästra Dalarna omkring 0 grader. Nordlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Hela södra Norrland utan Gästrikland. Snöbyar rör sig söderut och följs av uppklarning. 0-5 minusgrader, i högterräng 5-10 minus. Imorgon då väntas sol som under dagen får varvas med allt mer moln. I fjällen mest mycket moln och någon snöby. På dagen allmänt 1-6 grader, i högterräng 0-5 minus. Nordvästlig avtagande vind, imorgon friska vindbyar som tidvis frisk vind på kalfjället. Norra Norrlands kust och inland. Natten den blir mest klar med 5-10 minusgrader. I norra Lappland 5-15 minus, eller lokalt ända ner mot 20 minus. Och närmast kusten 2-7 minus. Imorgon sol som framåt eftermiddagen varvas med moln. Och på dagen generellt -2 till +3 grader. Nordlig vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Natten den inleds mest klar med 5-15 minusgrader, längst i norr ner mot 20 minus. Under tidiga morgonen då börjar snöbyar dra in västerifrån i de norra fjällen. I de södra mulnande, men till eftermiddagen når snöbyarna även dit. Dagtid minus 3 till plus 2 grader, i högterräng 5 till 10 minus. Nordlig vind, imorgon nordvästlig och tidvis frisk på Karlfjället. Natten mot söndag den blir kylig med minusgrader i stort sett hela landet. Därefter så vänder det på dagen och vi får uppåt 10 grader hela vägen upp längs Norrlandskusten. Molnen de dominerar över landet, men det blir mest uppehåll som gäller. Dock får fjällen fortsatt snöbyar och i västra Götaland samt västra Svealand väntas mycket sol. Under nästa vecka då har vi kvar den kalla luften över landet och det är torrt väder att vänta. Jämfört med helgen så ser det också ut att bli mer moln. Framåt torsdagen då ser det ut att vara dags för ett djupt lågtryck att passera norr om Skandinavien igen med nederbörd i norr och tillfälligt mild luft. Temperaturen kan då stiga uppåt 15 grader i söder. Idag då hade Stockholm som högst 10 grader, Göteborg 11, Malmö Sturup 15, Karlskrona och Kalmar 10, Visby 7, Jönköpings flygplats 8, Norrköping 11, Karlstad och Gävle 10. Mora 9, Sundsvall 8, Östersund 3, Storlien-Storvallen 0, Umeå 7, Vilhelmina 3, Luleå 5, Jokkmokk 1, Kiruna minus 2 och Katterjokk minus 4 grader. Dagens allra högsta temperatur blev dryga 16 grader i Helsingborg. Och vidare i Europa hade Oslo idag som högst 11 grader, Helsingfors 10, Riga 4, London 22, Paris 25, Nice 18, Berlin 22, Wien 21, Warszawa och Kiev 20, Moskva 18, Malaga 21, Rom 20, Belgrad 18, Aten 19 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa det blev knappa 26 grader i spanska Palma de Mallorca. Och så en nedbördssammanställning för det gångna dygnet. Det är torrt i söder, men i norr där har snöbyar idag passerat på flera håll. Och all nedbörden anges i millimeter smältform. Det var endast i Norrland som mängder över en millimeter uppmättes. Där det i södra Norrland var Gäddede i norra Jämtland som fick mest med 4 millimeter. I norra Norrland där uppmätte Mjärkenäs i mellersta Lapplandsfjällen 8 millimeter, vilket också var mest i landet. Med det sagt så går vi vidare med en sjöprognos. Ett högtryck finns på Norska havet och ett lågtryck över Ryssland. Kulingvarning är utfärdad på södra till och med norra Östersjön samt på Rigabukten. Utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten, omkring nordost 4-9 meter per sekund och god sikt. Fiskebankarna och sydutsira, omkring nord 5-10, imorgon mest omkring ost, god sikt. Skagerrak, Kattegat, Vänern, Öresund och Bälten, nord eller nordost 5-10, främst på västra Skagerrak, tidvis växlande 2-6, god sikt. Sydvästra och södra Östersjön, vridande omkring nord 5-10, från imorgon eftermiddag öster om Bornholm 10 till Kuling 15, mest god sikt. Sydöstra, mellersta, norra Östersjön och Rigabukten. Nordväst eller nord 7-12, på Gotska sjön först växlande 1-6. Imorgon nord 11 till Kuling 16. Fram till imorgon bitti någon by av snö eller regn, annars god sikt. Finska viken, Ålands hav, Skärgårdshavet, Södra Bottenhavet. Nordväst 7-12, imorgon nord och framåt kvällen något avtagande. Fram till imorgon bitti någon by av snö eller regn, annars god sikt. Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, nord eller nordost 6-11, imorgon eftermiddag 4-9 meter per sekund och vridande till sydväst. Mest god sikt fram till imorgon bitti någon snöby. På söndag då väntas övervägande måttligt i frisk vind mellan väst och nord. Då tar vi några aktuella observationer. Torsminde, nordost 5 meter per sekund. Oxie fyr, syd 4. Skagen, nord 4. Nordkoster, nordost 5. Väderöna, nord 3. Måseskär, nord 6. Pålgrunden, nord 5. Naven, nord 2. Vinga, Nord 6, Nidingen, Nord 4, Anholt, Nord 10, Hallandsväderö, Nord 8, Drogden, Sydost 6, Falsterbo och Arkona, Ost 5, Skillinge, Ost 1. Hammarodde, Ost 2, Hanö och Utklippan, Nordväst 1, Ölands södra udde, Nord 2, Ölands norra udde, Väst 4, Harstena, Nordväst 3, Hoburg, Väst 3, Östergarnsholm, Nordost 1, Fårösund, Väst 2, Gotskesanden, Nordväst 2. Landsort, Ost 8, Skarpö, Nordväst 2, Svenska Högarna, Nordväst 5, Söderarm och Finska Ute, Nordväst 8, Nyhamn, Nord 8, Märket och Örskär, Nordväst 12, Äggegrund, Nordväst 11, Kuggören, Nordväst 7. Brämön, Nord 9, Lunge, Nord 3, Skagsudde, Nordväst 3, Jännesklubb, Nordost 3, Holmön, Nord 3, Bjureklubb, Nord 13, Piterönskär, Nord 4, Rödkallen, Nord 6, Kemifyr saknar tyvärr uppgift och slutligen så har vi Storön med Nordväst 2 meter per sekund. Det var allt från SMHI för den här gången och ni hör oss igen imorgon klockan 05.55 och då med en sjörapport. Med det så vill jag önska er alla som lyssnar en riktigt god kväll och även en riktigt god natt.
Här är Ekot och vi börjar i Malmö där ett stort område har spärrats av ikväll och ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, har utfärdats efter att flera farliga skarpa föremål har upptäckts i Västra hamnen. P4 Malmöhus reporter Moa Lundgren rapporterade från platsen tidigare ikväll.
Här i närheten av Einar Hansens esplanad uppmanas allmänheten att hålla sig borta från fönster och balkonger och att undvika de närliggande områdena. Polisen har spärrat av ett stort område och utanför avspärrningarna har personer samlats som inte kan komma in i sina lägenheter. Polisen har även inlett evakuering av lägenheterna och det nationella bombskyddet är på plats för att undersöka föremålet.
Leif Fransson är presskommunikatör hos polisen i Region Syd.
Bombskyddet tillsammans med tekniker har ju då gjort en bedömning att era farliga skarpa föremål då, som ligger på ett och samma ställe.
Från reporter på plats så har vi hört om en ambulans som har kommit till platsen. Kan du berätta varför den är där?
Och det är ju en säkerhetsåtgärd som vi alltid gör. Ambulans och räddningstjänst, och det är ju utifrån att vi vill ta höjd för om det värsta skulle inträffa så ska de finnas tillgängliga.
Sa Leif Fransson, polisregion Syd. Reportrar Moa Lundgren och Emil Larsson, P4 Malmöhus. Idag har aktiebörser världen över fallit kraftigt efter beskedet att Kina svarar på de handelstullar som Donald Trump inför. Och alldeles nyss så stängde börserna i USA och vi har nu med oss vår USA-korrespondent Roger Wilson. Och ja, hur ser det ut på börsskärmarna där hos dig?
Ja, de röda siffrorna fortsätter, de stora aktieindexen faller, det senaste årets uppgång på börsen utraderad. Dow Jones slutade på minus 5,5%, Standard & Poor's på minus 5,98% och Nasdaq på minus 5,82%. Och frågan är ju nu om det här är en chockeffekt efter Trumps tullbesked som kommer att korrigeras senare eller om det är början till en varaktig nedgång.
Mm. Och börser har ju som sagt fallit över snart sagt hela världen idag. Har det kommit några reaktioner på det här från president Donald Trump?
Ja, det har postats flitigt på hans sociala mediekonto på plattformen Truth. Nu senast för ungefär en halvtimme sen så skrev han "Only the weak will fail", bara de svaga kommer att misslyckas. Han har också upprepat sina budskap om att utländska investerare kommer att välja USA för sina investeringar i framtiden. Nu är tiden inne för att bli rik, rikare än någonsin tidigare, skrev Trump. Och han har också sagt att han inte kommer att ändra sina policies. Han har också skrivit att han talat med Vietnams ledare om att det landet ska slopa tullar för amerikanska varor om de kan göra en uppgörelse med USA. Och det visar ju också att det kan finnas förutsättningar här för att det kommer att hända saker med importtullarna framöver efter förhandlingar.
Mm. Och i övrigt, vad har det kommit för reaktioner på det som nu händer i USA?
Ja, det är en stor osäkerhet inför vad som väntar landet. Är man inne i en förhandlingsfas med sina handelspartners runt om i världen, eller kommer de här tullarna att fortsätta att ligga kvar på de nivåer som Trump presenterat? Det här gör det svårt för företag att fatta stora beslut, men också för privatkonsumenter. Kan man göra stora investeringar när det ekonomiska läget är så osäkert?
Säger vår USA-korrespondent Roger Wilson. Och i Stockholm så stängde börsen idag på minus 4,2%. Och läget är bekymmersamt, det säger Maria Landeborn, seniorstrateg på Danske Bank.
Nu har Kina valt att svara med motåtgärder på de tullar som USA har infört. Och det här är ju det scenario som vi egentligen helst inte vill se. Och risken för att vi till slut får en lågkonjunktur ökar. Och det syns på börsen nu. Osäkerheten är väldigt, väldigt hög. Och marknader över hela världen rasar brant.
Eskaleringen riskerar att påverka hela världsekonomin negativt, säger Landeborn.
Ju fler tullar som införs, desto större är risken att det kommer påverka hushåll och företag negativt.
När börsen faller så kan det också leda till att konsumtionen minskar, vilket i sin tur kan slå mot jobben.
Den skyhöga osäkerheten kan få både människor och företag att skjuta på inköp, skjuta på investeringar. Och ju längre det förblir så, desto större är risken att det börjar få konsekvenser för arbetsmarknaden och konjunkturen.
Reporter där, Viktor Jensen. Och de fallande börskurserna, de väcker oro bland många svenska småsparare. Vi hör Stockholmsbon Klara Isaksson.
Jag blundar mig igenom krisen. Jag har ju investerat lite i aktier men har inte vågat gå in och kolla. Men jag satsar på långsiktigt sparande, så jag tänker att den här dippen kommer kanske förhoppningsvis inte påverka mig så jättemycket i det långa loppet.
Jag vet inte, alltså det har ju gått dåligt i flera år redan. Så jag menar, det är ju som bara en ständig kamp.
Ja, en ständig kamp för Skellefteåbon David Burvald och många andra svenskar med pengar på börsen i dessa kristider. Men för den 66-årige lokalvårdaren Carlos Jorquera får börsnedgången ingen större direkteffekt. Han kämpar redan med att klara av de fasta kostnaderna varje månad.
Nej, jag kan inte spara pengar. Jag känner är 16 000 per månad. Det är inte så mycket. Jag betalar hyra nästan 8 000, el, internet, mat. Det är jättesvårt att spara pengar. Det funkar inte nu.
Reporter Felix Österpersonne. Och näringsminister Ebba Busch varnar svenska företag för att lämna Sverige och istället etablera sig i USA för att på så sätt undkomma de nya amerikanska tullarna.
Välj inte världens mest oberäkneliga ledare. Man vet vad man får i Sverige, man vet vad man får i EU.
Igår sa Volvo Cars vd Håkan Samuelsson till Ekot att företaget kan komma att välja att producera fler bilar i sin fabrik i USA och såg framför sig att företaget skulle växa och inte behöva skala ner på verksamheten i Göteborg. Och så här svarar Ebba Busch på det.
Mitt budskap är rakt motsatta. Jag menar att det är riskfyllt med både bolags framtid och arbetstillfällen att göra en flytt till ett land som just nu leds av en så oberäknelig ledare.
Så hur kan då regeringen göra för att se till att företagen stannar? En kraftfull respons mot USA, hårt mot hårt. Och fortsatta regelförenklingar för företag, säger Ebba Busch.
Lätta regelbördan rejält.
Reporter Katarina Helmersson. Och USAs president Donald Trump förlänger tidsfristen för TikTok när det gäller att få till en försäljning så att appen till största del får amerikanska ägare. Den nuvarande fristen löper ut imorgon, men nu får ägarbolaget ByteDance alltså ytterligare 75 dagar på sig. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard har nu pratat med sin turkiska motpart om journalisten Joakim Medin som sitter fängslad i Turkiet. Hon betonade att Sverige vill få hem Medin så snabbt som möjligt, men i övrigt är utrikesministern mycket förtegen.
Jag går inte in på exakt vad han sa i vårt samtal.
Skulle du beskriva det som ett framgångsrikt möte? Tror du att det ger någonting?
Jag går inte in på det, men jag var som sagt mycket tydlig med vår ställning och våra förhoppningar.
Ja, mycket mer än så ville Maria Malmer Stenegard inte säga om sitt samtal med Turkiets minister. Malmer Stenegard beskriver det som ett känsligt fall. Hon vill inte heller säga något om hur regeringen jobbar vidare med det.
På grund av känsligheten i fallet så kan jag inte gå in på exakt det.
Mötet med Hakan Fidan ägde rum i samband med NATOs utrikesministermöte här på Alliansens högkvarter i Bryssel. Och när det gäller den stora NATO-frågan om USAs fortsatta engagemang för alliansen, där var Malmer Stenegard desto tydligare.
Alla försäkrar att USA står bakom NATO, artikel 5. Litar du verkligen på det?
Ja, det gör jag.
Samma budskap kommer från de flesta andra, inklusive USAs minister Marco Rubio och NATOs generalsekreterare Mark Rutte.
I would say let's stop worrying about whether the US is leaving NATO. They are not.
Andreas Liljeheden på NATO-högkvarteret i Bryssel.
Och skogsbranden mellan Gimo och Hargshamn är nu under kontroll, det säger räddningstjänsten till P4 Uppland. Men både helikoptern som vattenbombat och brandmän på marken kommer att stanna kvar i området under kvällen och natten för eftersläckningsarbete. Så vädret imorgon väntas sol som i Östersjölandskapet och Norrland varvas med stackmoln och någon lokal snöby. I fjällen mer utbredda snöbyar och tätare moln. Temperatur från i sydväst knappa 10 plusgrader till längst i norr runt 0 eller enstaka minusgrader. Den här sändningen den producerades av Gunilla Österlund och presenterades av Johan Hedin.